Min berättelse.
Lite ostmacka, tack. Tack, det räcker. Kan jag få lite kaffe? Sugröret först i min mun. Och det kliar på min näsa. Sjuksyster Annika kliar försiktigt på min nästipp. Jag kan ta lite mer ostmacka. Jag biter försiktigt för att inte råka bita henne i fingrarna. Det har på senare tid gått upp för mig hur att äta en frukost består av flera hundra små beslut. Tack, det är bra. Jag är mätt. Under natten som just har passerat har min kropp inte förflyttats en millimeter. Jag har vaknat i exakt samma position som jag somnade i. Och jag somnar med hjälp av insomningstabletter och ångestdämpande medicin. Jag heter Thomas Olsson. Och det här är berättelsen om när allt gick åt helvete. Nästan. Jag var ju mitt i livet. Dagarna fylldes av livspusslet. Lämna på förskola. Jobba. Äta lunch. Hämta på förskola. Läsa Alfons Åberg och däremellan försöka vårda relationer till vänner och familj och träna. Om det var en dag med luckor i så besökte vi lekplatsen vid kolonilotterna. Dagen innan hälsade jag på en vän. Dagen innan var då? Dagen innan ropen. Pappa! Pappa! En tvåårings rop hörs genom februarinatten. De är avsedda för mina öron och jag vaknar som vanligt på den första stavelsen. Jag tar av mig täcket och börjar gå mot hennes rum. Det handlar om ett tiotal meter till hennes säng. Men jag faller ihop efter den första. Nästa röst som hörs genom natten är min. Jag kan inte gå. Mina ben bär mig inte, ropar jag. Läkaren som undersöker mig på akuten är islänning. Han pratar skandinaviska. Han testar mina muskler och noterar att de är kraftigt försvagade. Efter ett tag kommer in en sjuksköterska som rullar iväg hela min säng till avdelning 133, rum nummer 5. På de kala väggarna hänger det en julgranskula som en tidigare patient lämnat kvar. Den hänger kvar under hela min sjukhusvistelse. En månad senare är min blodplasma utbytt, för andra gången. Men inflammationen i mitt nervsystem, den avtar inte. Jag sätts på en kortisonkur. Och på mitt initiativ så utökas den till en 5-dagars kur. Det gör den ju på kontinenten, så varför inte, resonerar läkaren. Han har förklarat för mig hur nervsystemet är uppbyggt som en purjolök och hur alla nervtrådar går ner i själva skaftet. Och eftersom mitt MS-skov oturligt nog satt sig mellan kota 2 och 5 i det där skaftet, som alltså är ryggraden, så hade både höger och vänster sida av min kropp drabbats. Han måttade mellan tummen och pekfingret när han förklarade. Vi väntar på att inflammationen i min ryggrad ska avta, men än så länge så blir det bara värre. Den kroniska neurologiska sjukdomen MS har suttit på min axel sedan jag var 16 år. Men med hjälp av bromsmediciner har den hållits i schack. Och jag har inte märkt så mycket symptom. Inte förrän nu. Ronden kommer till avdelning 133 på Sahlgrenska sjukhuset. Sedan någon dag tillbaka känns det som att det rinner vatten längs den vänstra sidan av mitt ansikte. Och synen har börjat svikta också. Det stramar i min nacke och jag ligger där och funderar på hur det ska sluta. Hur kommer livet att se ut efter detta? Läkarna som besöker mig förklarar att den värsta delen, den är nu. Att det kommer bli mycket bättre. Jag frågar om jag kommer kunna fortsätta att pyssla med mitt barn. Det är min absoluta övertygelse, blir alltid svaret. varje gång jag frågar. Men deras lugnande ord försvinner i samma sekund som de går ut genom rummet. Jag får in en stor, röd larmknapp. Stor som en CD-skiva. Det räcker att jag bara vidrör den för att kalla på sköterskorna. Den ordinarie larmknappen lyckades jag till slut inte trycka på för att larma. Utanför mitt fönster står ett japanskt körsbärsträd. Det är början av mars och knopparna har inte börjat komma ännu. Kroppen är nu helt satt ur funktion. Jag behöver ta mig till toaletten. Tidigare har jag kunnat använda mig av en så kallad turner. En mojäng som inte allt för olik en helt vanlig pirra. Fast för människor då. Som med sina försvagade muskler ställer sig på den för att kunna vändas från sängen till rullstolen. Och tillbaka. Men den här dagen är kroppen för svag för att använda till och med den. Annika styr med van hand liften tills den är i positionen ovanför min kropp i sängen. Hon trär selen under min kropp och hissar upp mig. Jag känner mig som en kristallkrona som hänger och dinglar över sängen i sjukhussalen. Hon tar tag i mig och sänker sakta ner mig över stolen som sedan rullas in över toalettsitsen. Efter toalettbesöket upprepas proceduren. Men den här gången blir jag hängandes över sängen. Liften har fastnat i upphöjt läge. Annika rycker i ett snöre som hänger från maskinen, men inget händer. Till slut lyckas hon lyfta upp mig tillräckligt för att haka ur krokarna som bär selan. Hon lägger ner mig försiktigt tillbaka i sängen. Som en fågelunge. Jag väger runt 50 kilo nu. Dagen efter kommer det två män i snickarbyxor. Skäggiga. En av dem har en blå keps. Deras andetag hörs tydligt. Klockan på väggen tickar. De hälsar och ställer sig och tittar på liften med det röda snöret. Och jag bara ligger där. De kliar sig i skägget. Pratar lågt med varandra. Den ena för sin hand längs snöret som liksom har korvat sig runt sig självt. Som ett presentsnöre. Han drar försiktigt i det så att det rättas ut. Sen släpper han det igen. Det får återigen upp och krulla sig. Och de tittar på varandra och fortsätter samtalet. De tittar lite till. De lämnar rummet. Och klockan tickar. Och jag bara ligger där. 5 timmar senare, efter lunchen, kommer männen igen. Han med kepsen tar fram en stol som han ställer sig på. Han lirkar upp knuten som snöret sitter fast med. Och han plockar ner det och ger det till den andra mannen. Som i sin tur sträcker över ett likadant snöre. Även det rött. Mannen med kepsen knyter fast snöret i liften. Går ner från stolen och ställer stolen på sin plats. Det nya, röda snöret är på plats. Bra jobbat, säger jag, innan de lämnar rummet. De säger tack. Tick, tack. Och jag bara ligger där. Sköterskan Teresa kommer förbi. Hon är klämkäckt tjötig. Jag jobbar helg och den här helgen ska vi ha spa-helg, Thomas, säger hon. Och halvt på skämt och halvt på allvar, säger jag. Fixar du scones till frukost då, eller? Det vet la du, säger Teresa och lägger handen på min axel. Hon har så varma ögon. Helgen som kommer duschar Teresa mig länge. Hon rakar mig. Hon ser till att jag får nya sängkläder och kläder. Hon borstar mitt hår. Torkar mig när jag har bajsat. Och tömmer min kateter. Och hon serverar mig nybakade scones till frukost. Tick. Tack. Tack, Teresa. Dagarna går. Varje dag är fysioterapeuten Pelle inne hos mig. Han ber mig att försöka lyfta min vänsterfot, men den rör sig inte ur fläcken. Sjuksyster Ronny från Slätta berättar hur han ska gå på Ullevi efter arbetspasset. Och nu har det kommit knoppar på körsbärsträdet. Och när Ronny kommer tillbaka dagen efter och berättar om stämningen på arenan så känns det surrealistiskt. Har han fått uppleva allt det där? Allt det där pågår samtidigt. Samtidigt som min kropp rasar samman. Samtidigt har jag legat i det där rummet och tittat på min dotters handavtryck som hon har lämnat på fönsterrutan. 5 små fingrar som har dragits över ytan. Jag har bett lokalvårdaren att inte tvätta bort dem. Jag tittar på de där handavtrycken innan jag somnar. Hon är här ibland. Min dotter Francis. Hon springer för att möta mig. Jag försöker klappa hennes ljusa hår och hon kör mig i rullstolen. Hon är så stolt när stolen rullar framåt med pappa i. Tänk att hon ska behöva uppleva det här. Inte ens 3 år fyllda. Vid påsk så tog sjuksyster Maggan henne åt sidan. En kvart senare så kommer de 2 ut från personalrummet. Stolta. Med påskpynt som de sätter upp på mitt rum. Det är viktigt att hon får en bra upplevelse av sjukhuset, säger Maggan, innan hon slutar för dagen. På dagarna så har Ryssland invaderat Ukraina. Och jag följer nyhetssändningarna. En sköterska säger till mig att stänga av. Du har ditt egna krig nu. Dagarna går och nätterna går. En kvinna som jobbar natt ser orolig ut och jag frågar hur det är. Hon berättar att hennes son hade ringt henne från Arlanda tidigare på dagen. Han skulle precis borda planet till Kiev. Han skulle ansluta till den ukrainska armén. Han hade förklarat för sin mamma att han inte bara kunde sitta hemma och titta på. Och att han inte hade sagt något tidigare, för då visste han att hon hade försökt stoppa honom. Hon var skärrad. Men det är sån han är. Vi pratar om det där ofta, jag och den där sköterskan. Jag får känsla av att hon tycker det är skönt att jag vet. Och hon dröjer sig kvar på mitt rum. Och vi pratar. Hon berättar en kväll om hur samtalet med sonen hade avslutats med att han sagt: "Nu skjuter de här, jag måste lägga på." Och jag kan ta på hennes oro. Oron som en mamma känner för sitt barn som åkte iväg till en krigszon. Hon vandrar iväg i sjukhuskorridoren. Fysioterapeuten Pelle ber mig att lyfta vänsterfoten igen. Den rör sig fortfarande inte, men han vill att vi ska börja gåträna. Gåträna? 3 vårdare omringar mig, eller 3,5. Pelle, Anna, Johanna och ett gåbord. Pelle är nere på golvet och flyttar mina släpande fötter. De andra 2 stödjer mig under armarna. 6 steg. Jag rullar sig iväg till rummet igen och jag bryter ihop. Varför händer det här mig? Nästa tanke är att det händer ju alltid någon. Den någon kan ju lika gärna vara jag. Och så är det nu. Jag har i hela mitt liv blivit uppfostrad med att visa respekt mot folk med funktionsnedsättning. Med frasen, det kunde lika gärna varit jag, ringandes i bakhuvudet. Och jag har trott att jag har förstått. Men jag inser att jag inte haft en susning. Jag har inte förstått utsattheten i att vara totalt beroende av andra människors hjälpande händer. Körsbärsträdets knoppar börjar sakta öppna sig. Och det är en fredagkväll på avdelningen. SVT Play har lagt upp alla 10 säsonger av Husdrömmar. Och jag tror att jag har sett varenda avsnitt vid det här laget. Plötsligt så känner jag hur det pirrar till i min vänstra fot. Foten som har legat som ett dött djurkadaver i nederdelen av sängen. Som jag behövt larma personalen för att flytta eller ändra position på. Tibialis anterior heter den tydligen. Senan som lyfter foten när man går. Den som legat i dvala. Hur som helst så kan jag den här kvällen se svaga ryckningar i den när jag försöker lyfta foten. Och jag får en känsla i bröstet. Ett pirr. Är det här återfödseln? Jag ligger och tränar senan i foten hela den där helgen. Och jag blir som besatt. Och när fysioterapeuten Pelle kommer på måndagen låtsas jag som ingenting. Vi småpratar om helgen och han börjar gå igenom min kropp. Muskel för muskel och led för led. Tills han kommer till min vänsterfot. Han har inga förhoppningar. Det ser jag på hans kroppsspråk. Då koncentrerar jag mig och en lätt rörelse syns. Som en puls genom huden så träder små, små vibrationer i min tibialis anterior fram. Pelle har bruna glasögon på sig och den blicken han ger mig då, den kommer jag aldrig att glömma. Hans engagemang i mig går inte att ta miste på och hans ansikte spricker upp i det varmaste av leenden när han ser hur det rycker i senan. Där är den ju, den jäveln, utbrister han. Resten av vänstersidan av min kropp är fortfarande kaputt och jag kan inte röra varken min hand eller min arm. Men jag har fått en signal på att det är på väg att vända och jag ser ljusare på tillvaron igen. Och för varje dag som går så blir jag lite, lite starkare. Jag börjar kunna röra mina fingrar och armar. Vi gåtränar varje dag. 5 meter, 10 meter, 20 meter, 100 meter. I början med hjälp av ett gåbord och Pelle i hasorna. Sedan utan varken gåbord eller Pelle. Framstegen är stora. Den 1 april springer personalen in på mitt rum för att titta på älgfamiljen som, enligt uppgift från mig, äter på körsbärsträdets blommor. Och jag ler mot dem i korridoren när de snoporna kommer ut från rummet. Jag har sett en ny kille på avdelningen. Han är i min ålder och han heter inte Peter, men vi kallar honom för det. Han är kontaktsökande och vi börjar prata en kväll. Han har sett mig gåträna i sjukhuskorridoren. Och själv sitter han i rullstol. Hans ben bär honom inte längre. Han har en 7-dagars skäggstubb och är mager. Klädd i kläder från Västra Götalandsregionen. Samma som jag. Gråa. Peter berättar att han fick covid och några veckor senare fick han svårt att gå. Hur musklerna segade ihop och hur benen blev tunga. Läkarna har sett på magnetröntgen att han har typiska MS-förändringar i nervsystemet. Och jag berättar om hur jag har haft sjukdomen sedan jag var 16, men att jag knappt har märkt av den förrän nu. Hur jag fick cancer. Hur de var tvungna att ändra min MS-medicinering när jag skulle få cellgifter. Hur jag sedan fick covid och 2 veckor senare det här skovet. Hur kroppen var helt utslagen, men hur allt har vänt den senaste veckan. Och jag berättar också att cancern har lämnat min kropp. Helt plötsligt är det jag som peppar honom. Peter. Han som var mitt i livet. Och plötsligt sitter i rullstol. Jag säger till honom att fortsätta kämpa. Att det kommer att bli bättre. Och att han inte får deppa ner sig. Att det är en period när det blir sämre. Men sen vänder det. Och han berättar hur han har tittat på mig i korridoren. Han har sett mina framsteg. Och jag säger till honom att det kommer vara han som går återigen snart. Som någon jävla livscoach. Varje dag tränar vi. Jag och fysioterapeuterna Pelle och Anna. Och en dag i slutet av april får jag komma till ett rehabhem i Ljungskile. Och på det där hemmet samlas människor med olika öden i livet. En kille i min ålder har också MS och är svårt drabbad. Han sitter i en permobil. Resterna från hans skov blev långt mycket värre än mina. Jag sa nu kan gå när jag har parkerat rullstolen. En annan kvinna på rehabhemmet har en hjärnskada. Hon har svårt att både gå och prata. Och hennes ansikte vrider sig när hon försöker. Och en morgon sitter vi och äter frukost tillsammans. Så frågar jag henne vad som har hänt. Hon berättar att hennes mamma krockade med bilen med henne bredvid sig när hon var 4 år gammal. Och jag säger, shit, jag beklagar. Och jag tycker så synd om henne. Och hon tittar upp på mig från sin filtallrik och säger, ja, det hade kunnat gå riktigt illa. Livets alla öden och perspektiv slår undan fötterna på mig. Där på rehabhemmet med Ljungskilevikens vatten glittrande utanför. Jag golvas. Jag var nere, men uppe på 5. Tre veckor senare skrivs jag ut från det där rehabhemmet. Och en vecka därefter lämnar jag tillbaka rullstolen på avdelning 133. Jag kramar om dem som har tagit hand om mig. Och jag går därifrån. Fysioterapeuten Pelle följer min gång, granskandes med blicken när jag lämnar avdelningen för sista gången. Ytterligare några veckor senare, utanför en stökig pub i centrala Göteborg, så slår Ronny bort min hand. Ingen sån där, säger han när jag sträcker fram den för att hälsa. Och han ger mig en ordentlig bamsekram. Vi går in. Vi har beställt in varsin hamburgare. Mina händer lyder inte när jag försöker lyfta upp den. Hamburgaren glider ur brödet och jag låter den ligga kvar på tallriken för att allt inte ska bli så kladdigt och genant. Och Ronny lägger sina löständer i en påse innan han hugger in på sin burgare. Han berättar lite om de andra sjuksköterskorna på avdelningen. Vilka som har fått barn och vilka som har bytt avdelning. Blåvitt ska möta Malmö FF på Gamla Ullevi. Och vi står upp på en fullsatt restaurang i närheten av arenan. Och det är underbart. Lite längre bort sitter Glenn Hussein. Det är behagligt stökigt och vi går mot arenan och ställer oss i klacken. Det kommer en man med någon sorts neurologisk sjukdom och han kämpar sig upp för trapporna på läktaren. Hans ben är tunga och han passerar oss. Och jag vill göra en high five med mannen när han går förbi. Skrika, vi klarade det! Jag hoppar med i klacken, mest för att visa Ronny att jag kan. Men när jag klappar mina händer så känner jag knappt att de vidrör varandra. Jag har nästan helt tappat känslan i dem. Det känns som att de är nedsänkta i varsin ishink. Vi sjunger ramsor och IFK Göteborg besegrar Malmö FF med 2-1. När jag och Ronny skiljs åt efter matchen så kramas vi. Hej då. Sommaren kommer. Och vid stugan ligger en hög med virke. Och jag plockar upp den första plankan. Och den första skruven. Och jag ser hur gängorna tränger in i min hud. Men jag känner det inte. Det är varmt ute och fåglarna kvittrar i skogen. Benen och kroppen känns tunga. Som om det var sirap i dem. Men jag står upp. Och det gör lekstugan också. Röd i sin prakt. Min dotter Francis egna glasskiosk. Jag har planterat en vit ros framför. En blomma som jag och hon turas om att vattna. Efter sommaren så är jag besök hos neurologen. Jag skakar läkarens hand lite extra hårt. Han säger att det är fint att se mig på benen och berättar hur inflammationen i min ryggrad har bildat ett R. Och hur R är konstanta. Och att jag får räkna med att de känselrubbningar som jag känner idag kommer att bestå. Och jag förvånas över att jag blir lättad. Nu är det klart. Så här blir det. Livet. Nu vet jag vad jag har att förhålla mig till. Det kunde ha varit mycket värre. Jag väljer glädje och så vidare. Och jag har förstått att min nya kropp för alltid kommer vara skalet som jag bär. Att balansen kommer svika mig ibland. Och att jag aldrig mer kommer få uppleva hur det känns i fingrarna när jag klappar en katt bakom öronen. Eller stryker min dotter över kinden. Men att jag överhuvudtaget kan vidröra den där kinden är värt allt. I de mörkaste stunderna i den där sjukhussängen var jag rädd att det inte skulle vara en möjlighet. Sorgen och glädjen går hand i hand i efterdyningarna. Livet har blivit en balansakt mellan dessa två ytterligheter. Mitt liv har i mångt och mycket bestått av en framåtrörelse. Det har varit en del av min personlighet, alltid på väg, rastlös. Vad händer med den delen av min personlighet nu? Nu när jag behöver anpassa min hjärna efter min kropp. Det fysiska har aldrig varit ett hinder. Numera känner jag inte igen min egna kropp. Det är som att den tillhör någon annan. Men jag vänjer mig. Jag jobbar och tränar. Och häromdagen så lyfter jag upp min dotter på axlarna. Hon växer och mår bra. Och vi pratar mer och mer sällan om när pappa var på sjukhus. Och när jag efter några månader hemma lyckas knäppa fast dig i bilbarnstolen och du tittar upp på mig med dina gnistrande ögon och säger: "Pappa, du är frisk nu." Då går det upp för mig att det har varit värt varenda tår som fällts och varenda stapplande steg som jag tagit. Och att du har förstått mer än vad jag har trott. Tack vänner och familj som kom och matade mig. Och tack Emma. Sorgen du har fått bära de senaste åren är obeskrivlig. Tack för att du orkat och tack för att du tog hand om vårt barn. Och den där rosen vid lekstugan, minns ni den? Den hade aldrig kunnat planteras om det inte vore för alla de vars händer bar mig när jag var nere i det djupaste hålet jag någonsin hamnat i. Mary, Morskan, Annika, Pelle, Johanna, Anna, Bettan, Habiba, Ines, Subeda, Eden, Olivia, Caroline, Ronny, Håkan, Helen, Simon, Therese, Josefin, Angelica, Sussi, Olga, Maggan och alla andra på avdelning 133 på Sahlgrenskas universitetssjukhus i Göteborg. Tack för att jag fått uppleva er och tack för att ni hjälpte mig när mina muskler inte längre bar. Jag lovade ju att skriva ett brev till er och berätta om hur mitt liv såg ut ett år efter utskrivningen. Och det här är mitt brev. Och det här är mitt liv.
Du har lyssnat på min berättelse av och med Thomas Olsson. Och vill du skicka en hälsning till Thomas så kan du göra det via mig, programmets producent Ola Hemström. Maila till ola.hemstrom@sverigesradio.se.